Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
I AJs rum så märkte polisen något mycket märkligt. Nämligen att i golvet på hans rum på våning 3, rakt ner i hans föräldrars sovrum som låg på våning 2 under honom, alltså, är det ett skotthål. Hej och hjärtligt välkomna till vår podd, er podd, vår allas podd, Mord mot mord. Du heter Karin André, jag heter Anna Sandell och ni är våra lyssnare.
Och inte bara det, ni har även andra personlighetsdrag som vi uppskattar, om de är bra.
Bra. Jag måste börja med en sak som jag tror att jag skulle gjort det här redan förra veckan. Jag träffade min bästa kompis Andreas för 2 helger sedan, tror jag.
Junkan.
Då var han Junkan. Då var han djupt upprörd med mig. För att jag hade sagt att någon läste business administration. Och sagt att det troligtvis var någon administrationskurs. Det är inte, det är företagsekonomi. Och han tyckte jag var den dummaste människan i hela världen. Så att han begärde att jag skulle rätta mig själv. Och nu har jag gjort det.
Alltså har han läst business administration?
Ja.
Okej. Okay. Ja. Jag tänkte, annars var det så konstigt att han blev kränkt av det.
Ja, men jag vet inte om det är någonting man ska kunna. Men jag kände liksom själv att jag fick sån total skamkänsla.
Nej. Alltså nu får du försöka komma ihåg att du pratar med en person som inte kan någonting.
Du kan massor, men ingen av oss kan någonting om finans.
Vi kan välja lite om finans. Jag kan ju heller ingenting om utbildning. Du kan ju mer om utbildning än vad jag kan. Men så det är inte som att du kan studsa någonting på en smart hjärna där. Utan där är du ju verkligen ute ensam och trampar vatten, kan man säga.
Precis.
Och det är inte alltid så lätt som du fick erfara.
Nej.
Men här tycker jag, här mitt utlåtande är ändå att du kan vara snäll mot dig själv. Och Junkan, vi hör dig. Du kan företagsekonomi och vi respekterar det. Men kan du administrera ett företag?
Exakt. Kan du administration?
Kan du, alltså
företagsadministration?
Kan du ens löna admin?
För i så fall är business administration ingenting att ha om du inte kan det.
Exakt, verkligen.
Eller?
Bra. Då har vi både gett lite bu och bä. På det ämnet helt enkelt.
Du fick lite av alla slevar där.
Men du,
hur är läget?
Nej, men jag trodde att du skulle säga en annan sak.
Som
man, alltså inget ont mot Junkan, men man kanske skulle kunna tycka att det var lite viktigare. Att det hade ett bredare ett eventuellt intresse bland våra lyssnare.
Jag tror att jag vet var du är på väg.
Ja, testa.
Och det är ju att om drygt en vecka.
Du ska aldrig säg aldrig något, säg datum, för du säger alltid fel på veckan.
Den 18 mars.
Ja, en och en halv vecka skulle jag säga att det
är. Ja, det är ju drygt en vecka. Ja. Så händer någonting väldigt spännande för oss och för alla som bor i Sverige, men kanske framförallt Stockholm. Ja. Det är nämligen poddfest på Fotografiska. Exakt.
Säg det du
sa. Det är ju nämligen podd... Det är nämligen poddfest på Fotografiska i Stockholm.
Ja.
Och vi har den stora äran att få vara där och gästa och göra livepodd helt enkelt.
Det känns så kul. Det
här
känns som ett så ärofyllt sammanhang och vi har blivit utvalda att få vara med.
Och, det här, vet du vad det här är för oss?
Nej.
Det blir prom queen.
Det är det verkligen.
Alltså visst är det?
Ja, det skulle jag verkligen säga. Bra. Eller det beror på om vi vinner den ceremonin. Hur kul om de hade haft en pageant med alla poddare på poddfest.
Jag tror inte att vi hade vunnit.
Anton Berg vinner.
Anton Berg chokladen. Nej. Årets marsipanlimpa.
Det rullas in på scen.
Okej, men så här är det. Det kommer i alla fall vara och det kommer vara jättekul och ni kommer kunna se oss och jättemånga andra poddar också. Så,
exakt. Bland annat då Spår och Petri Krim kan vi säga som alltså för liksom inom kanske samma genre. Kanske finns det mer i samma genre med, men de två var sådana som jag bara, oh, nice. Det vill även jag se.
De vill ju jag gå och se själv.
Mm, eller hur, precis.
All information om själva eventet kan ni hitta på sverigesradio.se/podfest.
Bra. Och där finns information både om vilka andra poddar som är med men också om hur man köper biljetter och sådär. Så gå in där och så hoppas vi att vi ses den 18 mars på Fotografiska. Visst?
Det gör vi. Ja. Verkligen.
Hur mår du förresten?
Jag mår jättebra. Mm.
Härligt.
Jag gör faktiskt det.
Skryt.
Du då?
Men du vet ju hur jag mår. Alltså,
ja, men Karin, alltså, du har en 25% Volaris blockning i handen. Nu måste vi berätta vad som har hänt. Ja. Det är ju det viktigaste som har hänt oss.
Jag har delat mående. För å ena sidan så mår jag väldigt bra för att jag haft en så himla himla bra födelsedagshelg. Och det var så himla himla mysigt. Och jag blev också väldigt glad för mysigt. Alla som önskade mig grattis på födelsedagen i vår Facebookgrupp. Men jag trillade då häromdagen och bröt min hand. Och jag är så jävla jävla gipsad typ.
Ja.
Och det gör mig djupt frustrerad faktiskt. Och liksom att jag kom till jobbet idag och typ började gråta för jag blev så himla frustrerad för att jag inte kan liksom skriva på dator så som jag vill.
Nej, det suger.
Men det gör då att jag, det är en sak som är jättesvår med det här gipset som täcker tre av mina fingrar och liksom är jätteknalligt, är ju att jag inte kan skriva manus.
Nej.
Så jag har ju liksom pratat in mitt manus den här veckan och fått använt sån liksom nedskrivning, röstinmatning. Så jag hoppas att det inte blir alldeles för kaos. Ska vi find out eller?
Det tycker jag, det är jättespänt faktiskt.
Man bara, hur svajigt kan det bli? We're about to find out.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hässleholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, tårtor, bakelser i olika form och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från 7.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Okej, nu kör jag. Malachi Love Robinson föddes i maj 1997 i West Palm Beach i Florida i USA. Och när man tänker på det området så kanske man tänker på lite så lyx och flärd. Men det är inte så som Malachi har det under sin uppväxt, utan han har en mycket mer liksom enkel bakgrund. Han tillbringar större delen av sin uppväxt med sina morföräldrar, men han har en hel del hälsoproblem under barndomen, för han lider då av lupus och är i perioder väldigt sjuk. Och det här är förstås väldigt traumatiskt för både honom och för hans familj, och för liksom, hans familj har åtminstone känslan av att så här, man, de är liksom typ rädda att förlora honom, alltså han är jättedåligt.
Ja.
Men Malachi klarar sin sjukdom och växer upp och blir en väldigt, väldigt driven ung man. Lite väl driven, kan vissa kanske tycka.
Spännande.
Malachi bestämmer sig redan tidigt för att han vill bli läkare. Han vill helt enkelt hjälpa andra, så som läkare hjälpt honom under hans svåra uppväxt. Men han bestämmer sig för att ta en lite ovanlig väg dit, kan man säga. Så istället för att gå på läkarlinjen och sådär, så tar han en liten genväg. Han blir läkare genom att köpa en labbrock och ett stetoskop och börja låtsas vara en.
Just det.
I januari 2015 är Malachi 17 år gammal och redo att ge sig in i läkaryrket. Han har då som sagt köpt en labbrock och ett stetoskop och börjar helt enkelt vandra runt på St. Mary's Medical Center i West Palm Beach. Där introducerar han sig själv som läkare, Dr. Love Robinson, för både annan personal och patienter och sådär. Och han väljer att tillbringa en hel del tid på just på specifikt gynmottagningen på det här sjukhuset.
Okej.
Okay. Enligt vissa källor så var han liksom inne i patientrum medan patienter undersöktes. Det finns också andra källor som säger att han aldrig hann träffa några patienter innan han upptäcktes och avvisades från sjukhuset. Hur mycket tid han egentligen tillbringade där är också lite oklart, för att det finns sjukhus, alltså liksom vakter på det här sjukhuset som säger att han har setts på St. Mary's Medical Center i en dryg månads tid. Han har också alltså typ introducerat sig själv till en annan läkare som lite grann tagit sig an honom och gett den här läkaren, eller den här läkaren har gett honom tillåtelse att typ skugga honom, för att han är så här, jag är typ är nyexad typ, jag vill lära mig mer om hur yrket funkar typ, så han bara, du kan följa med mig, jag kan vara din mentor eller någonting. När den här läkaren senare konfronteras med det faktum att det här då är en 17-åring som bara hade satt på sig en labbrock, sa han att det enda han hade tänkt på var så här, oh wow, typ, vad tidigt, så här, du vet, de, vad unga de kommer från läkarlinjen nu för tiden. Typ. Och i vissa lägen så är det ju sjukt svårt att veta hur gammal någon är.
Ja, det är det verkligen. Kommer du ihåg den systembolaget reklamen?
Ja, jag förstår the gist of it, men jag minns inte. Men det är omöjligt.
I butikerna så satt det liksom bilder på folk som var typ så här, hur gammal är den här personen?
Och så kunde man vinna alltså, en årsförbrukning sprit.
Exakt. Och pengar.
Och pengar.
Att köpa cig för. Ja, nej, men det kan verkligen vara sjukt svårt, jag håller med.
I det här fallet, det är inte svårt. Alltså han ser möjligtvis yngre ut än vad han är. Han är alltså klassisk.
Om man inte är 17 är han 13.
Alltså ja, nej, men jag ska säga att han ser ut att vara ungefär 13 faktiskt. Han ser ut som liksom, alltså verkligen ett barn har satt på sig en labbrock. Det är verkligen vad han ser ut som. Han ser ut som att han är på maskerad. Men han har ändå tagit sig in lite grann på det här sjukhuset. Men till slut då så grips han av polisen och blir liksom avvisad. Men även i då samtal med polisen så fortsätter han att hävda att han är läkare och har flera års erfarenhet. Men polisen går då förstås inte på det. Och det är ju självklart olagligt att utge sig själv för att vara läkare. Men eftersom Malachi bara är 17 år gammal så avvisas han då från sjukhuset och ingenting mer händer. Tyvärr. Eftersom det här blir bara det första av Malachis försök att slå sig in i läkarbranschen.
Okej.
Någonting med honom måste ändå ha varit lite övertygande. För det är inte bara en läkare där på St. Mary's Medical Center och några säkerhetsvakter som tror på att Maliki är en fullvuxen människa och läkare. För senare samma år så får han också anställning på ett behandlingshem.
Uh-huh.
Som heter New Directions och ligger i Boynton Beach i Palm Beach. Och vid det här laget så har han ändå gjort lite förarbete utöver att shoppa en labbrock. För han har gått ut på nätet och beställt något slags fejkat diplom.
Okay.
Och han har då med det hjälpa det lyckats få anställning på det här behandlingshemmet. Trots att han då uppenbarligen är ett barn. Och som jag har förstått det så är det någon slags chefsroll han får där. Så att han blir anställd och jobbar på och tar ut lön och typ ger råd till andra. Alltså framförallt verkar det som att han har rådgivit typ kanske andra läkare och psykologer och så. Att han kanske inte har jobbat så mycket direkt så med patienter. Ja, jag vet. Det är verkligen helt absurt faktiskt. Och så här hade det kanske då kunnat fortsätta om inte ett anonymt tips kommer till Florida Department of Health i september 2015. Då kommer ett brev som inleds så här. This letter requires the highest priority. The individual listed below is claiming to have 3 degrees, all by the age of 18. Sen fortsätter det. Maliki Love is impersonating a medical doctor, a naturopathic doctor, all while having absolutely no license in any jurisdiction. Florida Department of Health. Nej, det är verkligen starkt. Florida Department of Health uppmuntras av brevskrivaren att lägga, liksom, göra någonting åt det här eftersom Love Robinson is a very skilled conman. Och brevet är underskrivet med ett stort X, a concerned citizen.
Mm-hmm.
Så med det här brevet hamnar då Dr. Love Robinson på myndigheternas radar igen. Men när de själva besöker New Directions för att prata med Maliki säger han då att han jobbar med, alltså liksom med programmen där. Alltså han är någon slags samordnare mer. Och han håller delvis på med det och sen så leder han mycket böner. Han hjälper liksom till i någon slags kristet arbete.
Mm-hmm.
Men det verkar man inte gå på, utan han får då ett cease and desist letter från myndigheterna och tvingas alltså bort från sin anställning på New Directions. Och jag tror till och med att det är så att de säger till honom, hörru, nu får du sluta typ. Han bara, absolut, och så gör han inte det.
Nej.
Så då får han ett sånt brev där de är så här, nu räcker det typ. Om du trodde att det betydde att Maliki kommer lägga ner sin läkargrej så tror du fel.
Mm.
För efter det här så bestämmer sig Maliki Love Robinson, nu då 18 år gammal, att han är redo att öppna egen mottagning.
Men alltså, panik.
I januari 2016 öppnar han New Birth, New Life Holistic Alternative Medical Center and Urgent Care. Och som du hör här är det liksom lite så holistisk, du vet, bla bla bla, yeah. Och det är lite så alternativmedicin och så. Men alltså, han alltså, det är mycket i hur han beter sig och så som ändå får en att tro att han är läkare.
Mm.
Men det finns typ någon slags loophole där kring just det här med alternativmedicin och alltså, du vet, så här, vem ska, ja, det är lite klurigt, men alltså den här mottagningen ligger i ett hus i West Palm Beach där flera andra riktiga läkemottagningar finns.
Uh-huh.
Så han hyr in sig där och samtidigt så anställer han också lite administrativ personal. Han anställer 2 kvinnor som ska jobba för honom och sen så bokar han in en fotografering där han och hans anställda ska fotas till New Birth, New Life, Holistic Alternative Medical Center and Urgent Cares hemsida.
Yeah.
Jag kommer nu skicka en bild till dig,
yeah,
på hur han ser ut på de här bilderna. Det här är alltså, för att komma ihåg, typ kanske, alltså jag tror att det är nästan ett år efter att han första gången försöker sig på den här grejen.
Okej, okay. Spänd.
Okej, okay. Anna,
yeah.
Är du redo att se Dr. Maliki Love
så redo.
I sina finaste läkarkläder? Och den här läggs då alltså upp på hans nyöppnades mottagningshemsida.
Den är så, kan du berätta? Den är så bra, för det är verkligen så här modell för en dag tema doktor.
Det är verkligen exakt vad det är.
Det saknas bara att han har en spegel under sina armbågar. Men alltså, alltså han har verkligen en babyface också. Fortfarande.
Han ser ut att vara 13 här. Jag kommer faktiskt lägga, jag lovar er, jag kan garantera er att jag kommer lägga upp det här i vår Facebookgrupp. Annars kan jag också googla.
Typ att stetoskopet också ser ut som att det inte är ett riktigt stetoskop.
Nej, men det är det säkert inte. Han har väl säkert köpt det på liksom Buttery Style. Men alltså han har så,
det är så
kul. Jag vet inte.
Jag gillar det jättemycket.
Ja, det är, jag vet, jag gillar det också jättemycket. Ja. Det finns också bilder på han och hans personal. Det är liksom två kvinnor som står bredvid honom. Det är verkligen starkaste, alltså de starkaste av scener, kan man säga.
Gud, spännande.
Okej. Så han publicerar då den här hemsidan. Och sen så, där måste han ju också skriva lite grann om sig själv. Såklart.
Såklart.
Så då kanske du vill höra lite grann vad som står i hans bio på hans hemsida.
Gärna.
Är du beredd?
Gärna.
Mm. Dr. Malachy Love Robinson is a well-rounded professional that treats and cares for patients using a system of practice that bases treatment of physiological functions and abnormal conditions on natural laws governing the human body, mm-hmm. utilizing physiological, psychological, and mechanical methods such as air, water, light, okay. heat, earth, phototherapy, food and herb therapy, psychotherapy, electrotherapy, physiotherapy, minor and orificial surgery, mechanotherapy, naturopathic corrections and manipulations, and natural methods or modalities together with natural medicines, natural processed foods and herbs and nature's remedies.
Okay.
Jag är så himla förtjust när han säger att han använder sig, han säger då att han använder sig physiological, psychological and mechanical methods such as air, water, Nej. Light, heat, earth.
Det är jättebra.
Det är min favoritdel.
Det är väldigt bra.
I use the earth, I use water. Han skriver på sin hemsida att han är 25 år gammal. Han skriver att han utöver läkare och då liksom kan alla de andra sakerna, så är han också präst. Och han registrerar också en Facebook-sida för sin mottagning. Plus att han liksom, det finns olika sajter i USA där ju liksom läkare, vad heter det? Sjukvården är så jävla fuckad. Ja. Så att det finns liksom hemsidor, stora hemsidor där man listar sig själv som läkare och så följer folk ut och väljer vem som ska behandla en, helt enkelt. Så han liksom signar upp sig på några sådana och börjar då ta emot patienter. Och det verkar delvis som att han gör det på sin mottagning, men han gör också hembesök. Och en person han gör hembesök hos är en 86 år gammal kvinna som han börjar behandla på lite olika sätt. Han säljer bland annat vitaminer till henne för tusentals dollar,
så
som då ska hjälpa
kvinna.
Henne med hennes besvär. Nej, jag vet, det är så hemskt. Och inte nog med det, när han en gång besöker kvinnan har hon så ont att han typ ringer ambulans. Och när ambulansen kommer uppmuntrar, säger han till henne att så här, lämna din väska och din plånbok här med mig. För att så här, nu när du ska in där så slipper du hålla koll på den. Typ.
Nej.
Och när hon kommer hem ett par dagar senare så upptäcker hon då att han har stulit ytterligare tusentals dollar från henne.
Fy.
Så nu har han ju liksom verkligen... Alltså, delvis det här då att han uppenbarligen tar emot, det här har inte varit bra från början, det är absolut inte det jag säger. Men det här, nu tar han emot folk och typ också har alltså själ och alltså det är ju bara, det är tur att han överhuvudtaget ringde ambulans när hon var så dålig typ. Det känns inte som att det var säkert att han skulle göra det ens. Nej. Liksom. Nu dras liksom nätet runt Malachy ihop från lite olika håll. Delvis då för att den här kvinnan förstås anmäler att han har stulit massa pengar från henne, men också för att media börjar intressera sig för den märkliga läkaren. Och det är då en lokal nyhetsjournalist som gör ett reportage från New Birth, New Life-centret där hon intervjuar Maliki. Hon bara går in liksom och vet, börjar fråga honom saker. När han inser att hon är journalist så försöker han lite diskret ta av sig labbrocken och stetoskopet.
Nej.
Och sen så säger han typ att, så här, att han liksom inte alls håller på, alltså att han själv inte är läkare, det är inte han som gör de här sakerna, utan hans plan är att anställa folk som i sin tur då, alltså han ska bara leda centret.
Men det är väl inte
så han kommer ha en läkare som jobbar för honom. Nej, 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 han har ju sagt att han är typ har, är läkare eller typ utbildad inom typ tre olika fält och dessutom präst. Och det är ju typ det han har sagt. Okej. Nu ska vi se. Och den här journalisten typ fortsätter ju förstås att liksom gräva och trycka på. Och sen så kommer hans försvar då bli att han aldrig har alltså att han aldrig påstått att han är just medicinsk doktor. Det går ju att bli doktor inom många olika saker. Och det är liksom det som är grejen.
Okay.
Alltså han har aldrig sagt att han är läkare,
nej, nej.
Bara att han är doktor.
Precis.
Det som är att han på sin labbrock också sitt på lite olika...
MD.
Alltså, vet, fast typ lite olika sådana. Att kanske bara står så DD. Och typ, du vet lite att han har slängt på lite olika bokstäver. Typ.
Alltså, och samtidigt så får polisen... Man kan bli så lurad bara av vad folk har på sig. Alltså, det är ganska intressant.
Men det finns ju typ... Det finns en sån grej, jag undrar om det var typ en gammal Vice-artikel tror jag. Det var någon som testade hur långt man kommer bara genom att ha på sig en reflexväst.
Ja, gud.
Alltså du vet att du kan gå in på typ en arena rakt in utan några som helst problem.
Oh,
fast folk bara, en person som jobbar här. Och det är verkligen så här, det är det här att det bara det är ett barn som har köpt en labbrock. Det är vad som har hänt. Och nu är vi här. Det är helt sjukt. Och samtidigt så får då polisen ytterligare tips om att Dr. Maliki Love Robinson är it again. Och i februari 2016, alltså han har ju inte haft öppet särskilt länge, det är typ någon månad eller så, så får han ett besök av en patient på sin mottagning. Och den här patienten säger sig lida av trötthet och liksom ha allmänt nedsatt mående. Typ. Och den här patienten kommer in då och mår lite så här allmänt dåligt, liksom trött och så tung i kroppen typ. Och Dr. Love Robinson börjar med att försöka väga personen, misslyckas med det.
Alltså, du säger att du känner dig tung i kroppen, låt mig väga dig. Är det så han har resonerat, tror jag.
Alltså jag tänker att han ska göra en allmän medical check, men han är typ så dålig så att han inte, jag, i mitt huvud är det en sån, du vet, en sån våg man aldrig förstår där man flyttar olika vikter som de alltid har hos läkare. Ja. Kul. Alltså, jag måste verkligen sluta skylta med min okunskap.
Men alltså det där, det är verkligen, jag tror att du sa det som alla kände när de ser en sån våg, att bara, hur fan funkar den här? 100%.
Okej, bra. Det vet inte. Det kan jag säga att det vet inte Dr. Maliki Love Robinson heller. Och sen så att han typ ger upp och går vidare. Sen typ kanske han så tar, när man tar blodtrycket, han gör någon mer grej. Och sen så rekommenderar han henne lite olika grejer för sitt fysiska mående och typ kanske så lite, om det är lite vitaminer och lite allmänna saker. Alltså du vet så. När han gjort det så avslöjas det vem personen då i själva verket är. För det är alltså en undercover agent för typ den liksom the health department typ.
Sjukt.
Och som nu då har avslöjat honom med att ge medicinska råd trots att han helt saknar läkarlicens.
Shit.
Han är nu då 18 år gammal och grips och åtalas för att ha utgett sig för att vara läkare. Och det här blir enormt omskrivet. Framförallt på grund av den här bilden som jag skickat till dig. Inte framförallt, det är också en helt sjuk... Men bilden gör att det blir super... Alltså får super, super stor spridning på Twitter. Typ. Folk tycker att det är så fruktansvärt roligt att det här barnet, att det är verkligen så uppenbart att det är ett barn i en fauxhawk som har liksom klätt ut sig typ och nu har blivit gripen för att ha för tredje gången blivit gripen för att ha utgett sig för att vara läkare. Det är också fruktansvärt sorgligt. Uppenbarligen så är det något fel liksom. Men hela historien är för konstig att för att folk liksom, alltså han blir typ ett meme. Och under utredningen så kopplas det här ihop med det här vad han har gjort mot den här kvinnan och åtalspunkterna växer. Och det visar sig att Maliki har stulit från fler personer ganska mycket pengar. Och märkligt nog, alltså han släpps mot borgen och då liksom tackar han ja till alla typ intervjuförslag han får. Så han är liksom med i typ så Good Morning America och gör ett supermärkligt intryck där just hans försvar då är att han aldrig utgett sig för att vara just medicinsk doktor. Och han säger också att han har en PhD inom ett annat ämne, men han säger inte vilket ämne det är. Men han säger att han har fått det från en kristen online-skola. Och senare samma år så grips, för då är han, alltså när han är ute på borgen, då grips han igen för att ha försökt köpa en Jaguar för över 30 000 dollar Oj. Med ett stulet kreditkort. Han kör på, helt enkelt. Okej, allt som allt döms Dr. Malachy Love Robinson till 3,5 års fängelse. Han sitter drygt 2 år innan han till slut släpps. Men tidigare i år, alltså för typ 1-2 månader sedan, så var han på nyheterna igen. För då hade han återigen gripits för bedrägeri. Han hade då, efter sin period i fängelse, börjat jobba på ett fraktbolag.
Okay.
Och inlett en, vad man själv kan känna, en ganska kortsiktig scam. Där han helt enkelt fick kunderna att betala in på hans privata konto istället för på företagets konto. Okay. Det upptäcktes ju ganska snabbt som... Du kan förstå.
Det känns sådär.
Så han stal då 10 000 dollar av sin arbetsgivare på det sättet. Och i januari i år så dömdes han till ytterligare 28 månader i fängelse.
Shit.
Och jag har typ läst lite intervjuer med hans familjemedlemmar och sånt. Och typ att de jag vet inte, det är som att de bara såhär, vi hoppades bara att han inte gjorde något dumt. Typ. Alltså det finns någon konstig...
Okej. Okay.
De var liksom medvetna, för han gick ju runt i sin labbrock, alltså hela tiden såklart, så som folk, det tycker jag är så himla roligt, att folk som alltid låtsas vara, det är som i Dirty John, han går ju alltid runt scrubs, i sina läkare, exakt, precis, det är så jävla kul att de tänker så här, om man är läkare så har man alltid på sig de här kläderna.
Ja, min bror är läkare, jag har aldrig sett honom i läkarkläder, någonsin.
Men vet du ens att han är läkare?
Nej, i och för sig, när du säger det så.
Har han sagt vad han är doktor i?
Det har du rätt i.
Har du någonsin sett hans sån bild där han har stetoskop på sig?
Inte hans sån headshot som alla läkare har.
Är man ens läkare om man inte har varit på modell för en dag? Okej, det här var då historien om Dr. Malachy Love Robinson, the teen doctor. Och jag har lyssnat på Scamfluencers avsnitt av Malachy Love Robinson. Jag läste en artikel på New York Times skriven av Katie Rogers, på BuzzFeed News av Pocka Rapon Niamane, på Time av Melissa Chan, på Heavy.com, och den artikeln har ingen byline, och även på NBC News av Eric Ortiz. Det var det sjukt som jag hade att bjuda på den här veckan.
Du, det tackar jag för.
Visst var det konstigt?
Det var väldigt konstigt.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar. Men när sa du ett sms här? 40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig...
Han kan väl för fan vara bajsa i fred?
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hässleholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, tårtor, bakelser i olika form och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri, så gör det nu. Vi har öppet från 7.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Se fram emot att höra vad du har att bjuda på den här veckan.
Ska du få. Antonio Armstrong föddes i Houston, Texas år 1973. När han föddes så hette han faktiskt Antonio Shorter, men i alla källor och allting så heter han Antonio Armstrong, så att jag kommer kalla honom för det. Eller jag kommer nog kalla honom för Antonio. Men i alla fall, han var, när han växte upp, helt sjukt duktig i amerikansk fotboll.
Undrar det var därför han blev, att han istället fick heta Armstrong. Först var han Shorter.
Just det.
Men sen när han blev stor och stark så blev han Armstrong.
Faktiskt inte alls omöjligt, Karin. men du vet, han var skitduktig och spelade sig igenom hela sin skolgång. Han var så duktig i high school då att han lyckades få ett stipendium som tog honom hela vägen genom college. Och sedan efter college blev han då draftad år 1995 av laget San Francisco 49ers som spelade i NFL. Ändå ganska mäktigt. Han blev draftad i femte omgången, så han liksom blev inte draftad på första. Men ändå helt okej bra,
tror jag. Så själv har man ju inte ens blivit draftad alls.
Nej, själv har man väl inte ens spelat amerikansk fotboll en endaste gång. Så att... Men ganska snabbt in i hans NFL-karriär så skadade han sig på ett träningsläger. Och han skadade sin ankel på ett ganska så illa sätt, verkar det som. För... Han fick typ aldrig spela, eller han fick aldrig spela så som jag förstår det, i det ordinarie laget. Utan han blev liksom satt i någonting som heter practice squad. Vilket är de spelarna som är i practice squad, de tillhör ett lag och får lön av laget och sådär. Men de sitter typ alltid på avbytarbänken. Så hemskt faktiskt.
Tråkigt.
Han tillhörde då San Francisco 49ers väldigt kort också innan han sen köptes av Miami Dolphins. Och där köptes han av deras practice squad. Så du vet, han gick från en till en annan. Även om han fick spela i det riktiga laget där några gånger. 4 matcher fick han spela där innan han sen såldes vidare till St. Louis Rams. Och inte heller där gjorde han någon jättekarriär, utan liksom flyttade snabbt vidare. Och då hamnade han i kanadensiska ligan. Jag kommer inte gå in så mycket i den ligan, för jag kan ännu mindre om den än den amerikanska. Men även där blir han liksom... köpt och såld av flera olika lag under efter så väldigt korta perioder i alla lag. Innan han till slut då skadar sin vrist så illa så att han slutar permanent år 2002.
Alltså jag tycker att det är något så sorgligt med det där, för att man vet om att så här, hur, alltså när han blev draftad första gången så tänkte han så här, nu är drömmen här.
Exakt. Typ.
Alltså det är så sorgligt när någon,
det är precis det här,
är så nära, ja, sin dröm.
Alltså det är så hemskt. Jag har skrivit exakt det här. Och hur man är så sjukt beroende av sin kropp som idrottare.
Ah.
Att du vet, från en dag till en annan.
Känner jag då som podcastutvecklare.
Sant. I och för sig väldigt sant. Men det är så hemskt att så här, hela hans liv har han då precis byggt kring att han är så sjukt duktig på att spela fotboll. Och han liksom har, som du säger, världens mest lovande karriär framför sig. Och sen från en dag till en annan så är han bara liksom i praktisk.
Ja, och det, gör nästan mer ont just att, eller tänker jag, att man är så nära. Det är som att han nästan är där.
Exakt.
Han får vara i samma omklädningsrum.
Men inte...
Men han får liksom inte vara... Nej. Åh, gud. Det var sorgligt, tycker jag.
Så han då slutar år 2002. Och efter då att han inte längre kan vara fotbollsspelare så ger han sig in liksom mer på entreprenörskapets bana och startar ett eget gym. Han var gift med en kvinna vid namn Dawn, och de var då också väldigt aktiva i kyrkan där Antonio också arbetade extra, eller vad man ska kalla det för, som pastor. Dawn beskrivs som en väldigt varm och öppen person, och hon var omtyckt av alla hon mötte. Hon arbetade tillsammans med Antonio i gymmet och var precis som han då väldigt aktiv i kyrkan. I övrigt så var hon väldigt engagerad i deras 3 barn. Antonio Jr., även kallad AJ, Kyra och Joshua. Du vet, hon så här körde dem överallt och var en väldigt engagerad mor. Joshua då, som också kallades för Josh, var Dawns son från ett tidigare äktenskap. Men Antonio hade adopterat honom när Dawn och han då träffades och gifte sig. Och han var liksom lika mycket deras barn, gemensamma barn, som AJ och Kyra var det.
Mm.
På min födelsedag den 29 juli 2016 hände något otroligt hemskt hemma hos familjen Armstrong. Klockan 1:30 på natten så tog larmcentralen emot ett samtal från familjens hus. Den som ringde in till larmcentralen var Dawn och Antonius son AJ, som då var 16 år gammal. Han var klart upprörd och polisen ryckte ut till familjens hus. När de kommer dit så hittar de Dawn och Antonio liggandes i deras sängar. De har typ som en kudde täckt för ansiktet båda två, och de har båda blivit skjutna i deras säng. Antonio har blivit skjuten en gång och Dawn har blivit skjuten två gånger. Dawn förklaras död på platsen i huset och Antonio lever fortfarande när räddningspersonalen kommer fram, även om det liksom verkligen är knappt. Men han förs då i alla fall i ilfart till sjukhuset, där han inom väldigt kort tid sedan också avlider. AJ, då deras son som har larmat polisen, berättar att han har hört skott från föräldrarnas sovrum som låg på våning 2, och han bodde på våning 3 i villan liksom. Mm. Och efter att han har hört det så har han då gömt sig i sin garderob. Han berättar vidare att han har sett en maskerad person lämna familjens hem efter att han har hört skotten. I huset hittade också polisen en lapp med texten "I've been watching you for a long time", och bredvid lappen låg pistolen som används för att skjuta Dawn och Antonio, och det är också Antonios egna pistol. Polisen tycker att AJ's story om en maskerad inkräktare som tagit sig in i familjens hus är lite konstig. För det första så fanns det inga tecken på att någon har brutit sig in eller på något vis tagit sig in i familjens hus utan att ha använt en nyckel och sådär. För det andra så har AJ, han har liksom i larmcentralen, eller i telefonsamtalet med larmcentralen, så har han, alltså de har hört honom gå och hämta sin syster Kyra och gå ner och larma av huset. För att släppa in polisen som kommer till platsen.
Polisen och så. Just det.
Så att det var liksom inte fritt fram för en inkräktare att ta sig in. För att larmet har liksom varit på när skotten har gått av. Om du förstår vad jag menar. Så de tycker liksom att det går inte ihop helt enkelt. Det är inte bara det som polisen reagerar på, utan i AJ's rum så märkte polisen något mycket märkligt. Nämligen att i golvet på hans rum på våning 3, rakt ner i hans föräldrars sovrum som låg på våning 2 under honom alltså, är det ett skotthål. Och han typ säger ingenting om det här själv, utan det är först när polisen så här går igenom huset som de bara är så här, varför är det ett skotthål rakt ner i dina föräldrars sovrum? Då berättar han att det liksom är från några veckor tidigare, när han har visat sin kompis en pistol och den typ har råkat gå av, och då har han skjutit rakt ner i golvet.
Perfekt.
Ja, helt sjukt. Så av de här anledningarna då så seglar AJ snabbt upp på polisens lista över misstänkta. Han själv menar att han absolut inte har någonting med sina föräldrars död att göra. Och du vet, det är så här, jag lämnar gärna DNA-prov, jag lämnar gärna, du vet, så här, jag låter gärna er testa mina händer för att se om det finns krutrester där och så där. Så de gör allt det här, och det finns inga krutrester på hans händer. Det finns inte heller något DNA på pistolen som går att koppla till AJ. Lappen som polisen hittar på platsen har inga fingeravtryck, så inte heller den går att koppla till AJ. Jag vet inte om den är handskriven eller datorskriven, men den liksom, den genererar helt enkelt inga spår överhuvudtaget, den här lappen. Det finns de också som hävdar att den här lappen bara är fejk för att, vet, så här, spö på teorin då, såklart, om en inkräktare. Men trots då att det faktiskt inte finns några riktiga bevis, eller man ska säga konkreta bevis mot AJ, så grips han för mordet på sina föräldrar. Motivet för morden skulle vara att AJ hade hamnat i bråk med sina föräldrar över att hans betyg hade blivit sämre, alternativt att han hade blivit påkommen med att röka marijuana.
Men okej, vänta, så bevisen mot honom är då det här att det inte verkar finnas en inkräktare, det här att han har larmat av,
ja,
och att det finns ett skotthål i marken. Det är typ det, eller?
Det är det.
Okej.
Så väldigt svagt liksom. Rättegången mot AJ började först nästan 3 år senare, alltså i april 2019. Den här rättegången då slutar med att juryn inte kan enas om en dom, och därför blir det en så kallad mistrial. Så det ska då upp i rätten igen, men det, vet, datumet bara flyttades och flyttades. Och jag antar att det typ hade med covid att göra. Under 2022 så var det en till rättegång, och även den slutade med att juryn inte kunde komma överens om han var skyldig eller inte. I januari i år sattes det upp ett nytt datum för att börja rättegången, och det var då för några veckor sedan, den 24 februari. Och när jag skrev det här manuset så är rättegången fortfarande inte över. Och det finns då ingen uppdatering om hur det har gått. Men från och med det att han greps för mordet på hans föräldrar, så har hans farmor och farfar och mormor och morfar och hans lilla syster Kyra stått bakom honom hela tiden. Kyra har vittnat i alla rättegångarna om just det här med larmet, som är det som de typ tycker är det starkaste beviset mot honom. Att så här, hur kunde, liksom, ja, att det då var larmat när den här inkräktaren var där. Hon har vittnat om att deras larm var trasigt.
Huh.
Och typ att så här, hon typ berättar att så här, dörrarna kunde stå öppna och det var ändå pålarmat, så man kunde liksom gå in. Alltså du vet, det ser ut som det är larmat, fast det är inte det. Så, här. Så att hon menar typ att så här, det är inte tillräckligt starkt för att ni typ ska kunna fälla min bror för mordet på mina föräldrar.
Nej.
Det hon berättar också att det är så här, det har gått på av sig självt. Alltså det, just det här med larmet verkar vara väldigt mycket liksom otyd. Alltså det är mycket tvetydighet kring det helt enkelt, för att det verkar inte vara så bra. Hela tiden så har han då fått backning av sin familj. Det är en person då som också varit misstänkt. Det verkar vara typ generellt ganska skralt med andra misstänkta. Det liksom omnämns inga andra förutom då en person. Och det är Josh.
Vilken cliffhanger.
Alltså det är Dawns och Antonios äldsta son. Han då bodde inte hemma med familjen, utan han var då utflyttad och bodde några kilometer bort. Men han dök upp i huset ganska kort efter att Dawn och Antonio hade mördats. Och jag vet inte om det var för att så här, han hade blivit ditringd, eller att han bara så här, råkade typ komma dit. Däremot så har då Kyra, alltså lilla systern Kyra, och även andra berättat om att han ofta bråkade med Dawn och Antonio, och att så här, han typ alltid var så här, jag är inte lika mycket älskad av er som ni älskar de andra barnen. Han har också haft problem med droger, oklart vilken sort, men han har liksom missbrukat droger, och att han har visat upp väldigt olika så här, personligheter, har då hans lilla syster berättat. Och det har då, det vittnes
på. Alltså hon är typ också med och pekar mot honom lite grann, uppenbarligen.
Ja. Och det stärks då av andra. Och Kyra har liksom berättat om att så här, tiden innan föräldrarnas mordet på deras föräldrar, så har han blivit allt mer våldsam. Och han har då enligt egen utsago hört demoniska röster. Så han liksom mår uppenbarligen inte bra. Polisen har, liksom, jag vet inte vad han själv säger om det här att hans familj typ ändå misstänker att han kanske har någonting mer att göra. Polisen tittade liksom på honom som misstänkt till en början, men avskrev honom ganska tidigt in i utredningen. Och än så länge då är det ingen som har dömts för morden på Dawn och Antonio, men man kan ju liksom verkligen konstatera att en hel familjs liv verkligen har ställts på sin ända på min födelsedag för 7 år sedan. Och som sagt, rättegången är inte klar, men det känns som att man kanske kan, vi får anledning att återkomma när det händer. För att det känns så himla hemskt att så här, han var 16 år när det här hände och nu har det pågått i fan 7 år och det är fortfarande liksom inte har, finns ingen lösning i det. Och man vet ju inte, men det är inte superstarka bevis, kan jag tycka.
Nej. Nej. Vet du om han har suttit inne hela tiden? Alltså, eller om han har varit ute mot början?
Jag tror att han har varit ute. För att han, just för att han var så ung typ i början. Men jag vet faktiskt inte. Och det är nog lite fram och tillbaka så där, kan jag tänka mig.
Ja, och även om man har varit ute så har det uppenbarligen varit någonting som totalt har överskuggat en tid i ens liv. Det är inte som att, mordet på hans föräldrar inte hade gjort det ändå. Nej. Men alltså, att addera det här...
Alltså verkligen. Liksom,
enorma trauma till det trauma som redan finns.
Verkligen.
Och just om man inte eftersom man inte vet om han är skyldig eller inte och bevisläget är som det är. Gud.
Så hemskt.
Usch. Ja. Fruktansvärt sorgligt.
Så det sättet. Var morden på Dawn och Antonio Armstrong.
Mm.
Och jag har läst Dawn and Antonio Armstrong murders. How did they die? Who killed them? Av Kriti Mehrotra. Och nu ska vi se här. A.J. Armstrong Now, Where is Dawn and Antonio Armstrong's Son Today? Av samma författare. Båda de är på thecinemaholic.com. Jag har läst en artikel på ABC 13 som heter Third Capital Murder Trial for A.J. Armstrong After Two Hung Juries to Begin in February. Av Charlie Ed City. Och sen så har jag läst Who Were Antonio Armstrong and Dawn Armstrong på The US Sun, skriven av Amelia Beamer. Och sen så har jag läst Kyra Armstrong Now, Where is Dawn and Antonio Armstrongs Daughter, av samma författare på The Cinemaholic. Och sen så har jag läst Defense Rest at Armstrong Trial After His Sister's Tearful Testimony på Click to Houston av Brandon Walker. Och sen har jag lyssnat på en podcast som heter så mycket som NFL Star and Wife Shot Dead in Bed. Och det är Crime Stories med Nancy Grace.
Och så hemskt att behöva vara and wife.
Jag vet.
I döden typ.
Jag vet, det är inte så bra.
Men det är som världen är.
Tyvärr.
Okej, du.
Tack för idag, Karin.
Det var sorgligt, tycker jag.
Jag vet, det är
tack själv ska du ha. Vi får väl hoppas att vi ses den 18 mars på poddfest.
Det gör vi verkligen.
You know we love you.
Bye.
Bye.
Podplay, en del av Power Media. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.